Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå! Fantastiskt varmt välkomna till ännu ett avsnitt av NHL-podden. Det blir först på fredag den här veckan som vi spelar in, men vi kör på ändå. Jontan Ekliv och Per Bjurman i New York som är nyvaken efter The Night Jagger Got Traded, som jag tror det är ett blogginlägg hette det, från Madison Square Garden mot Arizona Rangers. Hur är läget?
Ja, jo, jag är lite trött då, men jag stiger upp och gör det här, för det har ju varit så svårt att få en lucka i Ekliv-schemat den här veckan.
Ja, exakt. Tyvärr får jag ta på mig lite grann här. Skid-VM har ställt till det lite för er ung pojk.
Youngblood.
Exakt, så att det blir ju först på fredag. Men det kanske var en blessing in disguise. För att det har ju varit ett antal trader som vi hade helt missat om vi hade kört i onsdag, som var tanken.
Ja, men å andra sidan kan det hända. Ja. Medan vi håller på att spela in kan det hända fler i eftermiddag. Så vem vet? Ja, det händer ju saker hela tiden.
Jag höll på att jinxa upp det fullständigt förmodligen där. För att när det här kommer ut så kan det ha hänt ännu mer saker. Det finns fortfarande namn kvar på marknaden. Även om det rök ett antal där. Både i onsdag så igår natt då, när du satt på Madison Square Garden. Inom ett par timmar bara.
Men sen finns ju alla på marknaden. Det händer ju så man vet inte. Plötsligt så händer det saker som ingen har räknat med. Det kan också hända.
Nej, det stämmer. Vi var inne
som
på
igår.
Ja, precis. Det har varit en sån här konstig säsong som du var inne på tidigare här. Vem hade förutspått att tiotal NHL-spelare skulle råka ut för mumps till exempel?
Nej, nej.
Det har varit en sån säsong liksom. Så att, ja. Det kan hända lite allt möjligt, och det florerar rykten på Twitter som är lite stökiga nu. Vi kommer ju komma in på allt möjligt. Vi ska prata om traden som har varit. Vi ska prata om Patrick Kane som har gått sönder. Och där, inte minst där, så börjar komma väldigt mycket rykten om Chicago Blackhawks. Vi ska ju prata om Bäckström som är med i poängliga toppen. Men ska vi lite oväntat börja med någonting som vi pratade om här precis innan jag satte på inspelningsknappen. Bara det faktum att Ottawa, eller Senators ska jag säga, för mitt uttal på Ottawa är ju tveksamt.
Ja,
Senators, att de faktiskt det öppnade upp sig ganska ordentligt i East. Vi sa ju för några veckor sedan att där är ju helt klart, vi behöver inte ens prata om slutspelsracet i East, för att det är för många poäng upp till Boston som hade en fin januari månad. Och nu är plötsligt så är det inte bara Florida som hotar Bruins, utan det är ju även Ottawa faktiskt, eller Senators faktiskt, och Philadelphia. Och en liten chans med New Jersey, som i och för sig verkar vara sellers. Men Ottawa, de vann två sensationella segrar här, alltså i Kalifornien. Både mot Anaheim Ducks och ja, Los Angeles Kings.
De har ju egentligen är det fyra sensationella segrar. De har fyra raka. Ja. Och som sagt, toppade med back-to-back-segrar i södra Kalifornien. Och inte nog med segrar. De nollade först Anaheim och sen kvällen efter Los Angeles Kings. Och detta trots väldiga skadeproblem i truppen. Ja. Och framförallt på målvaktssidan, där både Anderson och Lena är borta. Och då trodde man att nu dog det sista hoppet. För att 27-årige tredje målvakten Hammond
kom rookie. In.
Men, ja. Men han har ju varit briljant och som sagt håller nollan två matcher i rad. Så plötsligt är det bara 5 poäng upp till strecket för detta åtta, va?
Ja.
Man vet inte riktigt vad som har hänt. Jag pratade med Mika Zibanejad efter matchen mot Kings, och han var helt han nästan skrattade och sa, ja, jag frågar vad som händer. Ja, jag vet inte riktigt.
Nej. Man hade nästan räknat bort dem lite grann, men samtidigt så har de proklamerat lite grann att de är inte fullt in i någon rebuild mode bara för att slutspelsracet såg kört ut, utan de skrev ju ett nytt bra kontrakt, tycker jag, för båda parter med Mark Methoth, som annars hade varit en spännande UFA en rental här kanske de här dagarna. Men sen råkar de alltså ut för de här skadorna, inte minst på målvaktssidan, men i samma sekvens som Lena gick sönder så gick även Clark McArthur sönder, som ändå är en första kedjespelare för dem. Så att, ja, nu har, men de har faktiskt unga killar som har...
Philips är borta och Neil är borta. Ja. Och, det, ska inte, det här ska inte kunna hända riktigt nu.
Nej, nej det ska man inte kunna göra. Men de, jag måste ändå ge cred till, till Senator, ska jag säga. För att många unga killar som vi inte ens nämnt, tror jag, i den här säsongen i podden, som verkligen har tagit stora steg. Det är en sån som dels, han har ju nämnt om Mika Zibanejad, han gör ju en bra säsong. Och inte minst på slutet. Men även en sån som Mike Hoffman har ju varit lite av en sensation. En kille som har krigat på i AHL-laget Binghamton. Kanske tråkigast i staden i hela USA. Före, alltså, ännu tråkigare än Buffalo, liksom. Och gör, väl, gör en fantastisk rookie-säsong. Han är väl över 20 mål. Och fick ju en chans i All-Star-matchen där i alla fall som en av young guns där. Och Mark Stone, andra killar som har klivit fram. Curtis Lazar. Så att det är, och Cody Ceci på backen till exempel. De har ganska... Jag tycker det är... Men det är inte... Det är, även om de inte har vår vän Valrossen där i bås längre. Utan nu har de en kille som är lite mer för unga killars utveckling som har jobbat inom, mycket inom kanadensisk ungdomsverksamhet. Så känns det... Var det inte lite samma scenario... Den gången Erik Karlsson gick sönder och de hade Jason Spezza på skadelistan också, och hur det nu var. Det året som McLean fick pris som bästa tränare i hela ligan, Jack Adams Award, när de hade massa skador och hela laget lyfte sig. Det verkar vara Ottawas filosofi, liksom.
Ja, gick till slutspel och allt.
Ja.
Det var ju då de slog ut, Montreal.
Ja, precis.
Och sen tog det stopp mot Pittsburgh. Ja, men visst. Ja, det är ändå något speciellt med det här. Och som Mika också konstaterade, bara, ja, det var en match mindre spelade än Boston också. Och ska möta Boston två gånger till.
Just det. Just
det kan ju bli väldigt spännande.
Ja. Ska vi försöka våga oss på någon slags... Det kommer avgöras mycket av vad som händer de kommande dagarna. För det är... Ja, vilka som kommer att träda till sig. Min... spaning, eller man ska säga, det är ju att många av de här lagen faktiskt, vi kommer komma in mer på de här trainerna, men till exempel Florida som trädde till sig Jagr, som visar att de går för det, trots att de är på gränsen till slutspel, faktiskt inte ens ligger på slutspelsplats just nu. Vi såg även Minnesota ganska aggressivt, som är på gränsen också. Flera lag här.
Florida är bara två poäng bakom Boston. Det är Boston som alla är ute efter, eftersom Boston sladdar igen då. Det är bara de det handlar om.
Precis. Och Boston som förlorar David Krejci här på tung knäskada borta kanske upp till 6 veckor. Så att, och det, de har bara vunnit 2 av sina 10 senaste matcher, Boston. Så att, vilket lag tror du? Det känns som att det står ju med en plats. Eller, för det är
alldeles...
Ja, men det är ju den platsen de slåss om, och det är ju, ja, tror du att Florida, Philadelphia, Senators kommer att vilket lag tror du har störst chans av de tre?
Florida.
Ja.
Tror jag. Inte bara för att de blir närmast, men den här traden de gjorde nu när de knöt till sig Jagr.
Ja.
Tror jag gör att de har känt som de har varit på uppgång ett bra tag nu, och det finns så mycket ja, som jag pratade om förut, det finns väldigt mycket ung talang där som jag tror kan få ett ännu mer lyft när en sån legendar och ledare och rutinerad man som jag kommer dit och sannolikt får en ny tändning efter en liten tung period i New Jersey nu. Man vet ju aldrig hur det funkar när folk kommer till New York. Det kan ju bli helt fel med kemin och så, men om det funkar något sån här, då tror jag att Florida kan häva sig uppåt. Å andra sidan så har vi ju hela tiden sagt att men nu, snart kommer Boston igång. Men varje gång de gör det så faller de sen tillbaka igen.
Ja, de har inte lyckats uppbära liksom den här gamla Bruins-andan.
Nej.
Så att, och nu med Krejci skada, nu är det väldigt mycket snack om att Boston kommer vara tydliga buyers här och att de kommer förmodligen plocka in ett tungt namn inom kort.
Ja, det blir intressant att se vad de kommer att göra. Det går inte riktigt att avgöra förrän det är klart vad de gör, hur det kommer att se ut. Men ja, vad ska de göra då? Det finns inte så mycket, om vi ska tro på se till de som känns tillgängliga, så det känns inget som det finns någon där ute som kommer att lyfta Boston.
Ja, det är väl då Antoine Vermette som ju
Darren... Fan, överskattade han blir bara för att han är tillgänglig. Inte fan kommer han att lyfta Boston.
Nej, det är ju ingen super, det är ju ingen sån här Iginla snubbe som kan kliva in.
Verkligen inte. Han blir, bara för att han är av de som är kvar, det kanske heter sin namn nu, så är det som att han får en status som han inte alls. Jag såg honom ju här igår med Arizona. Han syntes inte ett dugg. Det var ju det.
Du tar till rejäla kraftuttryck här alltså.
Ja, jag blir irriterad när det är såna här gånger att för många spelare, för att det är dålig tillgång på riktiga stjärnor, så får spelare som inte är några stjärnor på stjärnstatus.
Ja, det har ju märkt att det har varit dyra priser för de som har gått hittills. Vi kommer ju gå in på det efterhanden, men
Om skulle ta över, men så är han lyfter inte Boston, det hjälper.
Nej, och han är ju alla general manager i ligan skulle ju välja David Krejci före Antoine Vermette, och nu blir det ju som att Vermette blir en rak ersättare till Krejci så länge han är skadad. Och problemet för Boston lite grann, det är ju att de har ju löneutrymme nu i och med att de har satt upp David Krejci på long time injury reserve, men han säger själv att han har stora förhoppningar om att komma tillbaka innan slutspelet börjar, och då åker hans lön tillbaka in i handlingarna liksom, och då har de inte det här löneutrymmet längre, så det är en ganska prekär situation för hur Boston ska lösa det där. Om de ska...
Om de inte måste gräva i sin roster då, och helt enkelt igen tvingas skilja sig från namn som de egentligen inte vill skilja sig.
Precis. Ja, vi har ju en intressant situation där med Söderberg, som ju har utgående kontrakt till exempel. I och för sig inte så hög lön just nu.
Jag tror att Louis ligger sämre till.
Absolut, han ligger sämre till. Precis, det har varit inte så där jättemycket just de senaste dagarna, men det har varit spekulationer de senaste veckorna, och vi har varit inne på också att inte ett sånt tungt namn som Elliot Friedman, som jag har sagt att Lou Eriksson på allvar är en kille som Cherrell, deras general manager, nämner för andra general managers som en till salu, så att säga.
Ja.
De har ju, det är ju problem för dem med lönetaket, och den här Krejci-skadan är ju lite, kom ju väldigt olägligt faktiskt.
Jag tror det finns lag som är intresserade av Lou, och tror att han i en annan miljö kan passa bättre än i Boston. Ja. Jag tror att till exempel att Washington tittar lite på Lou som kanske en sån som skulle passa ihop med Beckis och Ovechkin.
Ja, det är inte en helt dum tanke. Och vi har ju rykten också om just det faktum att Washington är inne och sniffar på namn som de vill ha som ett komplement till Beckes och Ovechkin, som de fortfarande inte hittar någon som de tror på riktigt på den platsen. Nej. De har ju testat allt från Brunker som Eric Fehr och Jay Beagle till självaste Burakovsky då, som har gjort det bra, men som Barry Trotz fortfarande inte vågar ge riktigt förtroende. Han har varit på läktaren till och med efter fina insatser. Så att, och vi sa ju förra veckan där att det var starka indikationer på att de vill ha Evander Kane trots skadan, på grund av att de så gärna vill ha ett toppnamn där för att skapa en riktigt bärande första kedja som kan göra allt för dem nästan.
Alltså, det pratas ju mest om att de är ute efter en riktigt tung andrecenter. Men jag tror att de även tittar på det där som vi pratar om nu.
Precis, och det faktum att TSN namedroppar Geoffrey Loople som ett intressant namn för Washington, och det har ju svårt att se med tanke på att han har ännu högre lönetagsträff än Louis, och ännu mer om jag, alltså skadebenägen faktiskt än Louis, så att Washington har än så länge inte gjort någonting på marknaden, och jag tror definitivt att det kommer hända något ganska tungt där här, kanske redan podden är släppt, det får vi se, men det självklart kommer de att agera här ganska.
Men vi får se vad Boston lyckas göra då. Det blir intressant. Sen har vi då som sagt Philadelphia där också. Philadelphia är lite konstigare. Det känns som samma sak där. De hade ett lyft här, men så plötsligt så blir det sån här magplask igen som mot Carolina och igår mot Toronto. De känns väldigt ojämna.
De känns väldigt
konstiga.
Och ska de ha något i det där race att göra, så måste de ju naturligtvis vinna den typen av matcher. Då har man inte råd att och förlora på det viset, och det är väldigt mycket skavter på deras matcher, för att de har ju sett som sellers trots att de faktiskt är med i racet nu helt plötsligt fortfarande. Men de har, det känns ju snarare som att de kommer tappa spela här inför slutspurten än att de kommer plocka på sig killar. För att de har ju mycket backar där som lagen är intresserade av. Vi har ju, ja, Braydon Coburn till exempel är ju ett intressant namn. Det skulle ju vara en försvagning på kort sikt naturligtvis att bli av med honom. Så att jag tror inte Philadelphia har någonting med det där med Boston och Florida att göra faktiskt. Jag tror de tappar. Det står mellan...
Ja, det känns ju så. Men, det är konstigt. De är bättre mot bra lag än mot dåliga. Hela tiden. Och så är målvaktsfrågan hela tiden. Återigen ett frågetecken mot Mason. Är skadad mest hela tiden.
Ja, exakt. Och Emery och Rob Sepp som har kommit upp här, inte... Ja, de kan varva jättefina insatser med totalt ihåliga. Så att det,
ja.
Nej, det håller inte.
Först då, som du nämnde där, ja, Lula Muriello upprepade efter att ha tradat bort Jagr att det här ska inte alls ses som att vi har gett upp möjligheten av, eller förhoppningen om att gå till slutspel. Vi är med i racet fortfarande, hävdar. Men det, tror jag, det känns ju som något han bara säger vid det här laget, eller hur?
Ja, jag håller med om det, för att det har vi varit inne på mycket, det här med att Lula Muriello, att det är fullständigt emot, det är en principfast man och det grösta, så att det är helt emot hans liksom värdegrund att inte vara en winner liksom, att han skulle behöva offra spelare. Det kanske han gör nu faktiskt i praktiken, för att det är fler spelare som mycket väl kan lämna Devils, så det är ju ett tydligt tecken på det när de släpper Jagr, men han kommer ju aldrig säga att de är ett lag som tankar liksom.
Nej.
Så att,
men de måste ju ge upp någon och de kommer inte vara med och jaga de inom citat stora namnen här innan måndag.
Nej, precis.
Ja.
Och det har vi full koll på. Det är lite stökigt nu. Det betyder förmodligen ingenting. Jag vet inte vilket lag som skulle vara intresserad av Scott Gomez. Men han var inte med på morgonvärmningen i morse. Och det snackas om out day to day with the flu. Men det har man ju hört förut när spelare är på väg att bli tradade. Men jag har svårt att säga att Scott Gomez skulle rendera så mycket intresse.
Jo. Men vad tror du om Jagr i
Florida? Ja. Ja, först och främst så var det ju en liten bomb att det var just Florida som plockade han faktiskt. För att
han, ja, man trodde att om kyrkan hade tradat honom till en contender då. Jag trodde ju till exempel att Chicago skulle vara lite intresserade. Och Detroit.
Ja, Detroit, precis. Det trodde jag också. Och Chicago, som du säger, det blev ju snabbt många som drog slutsatsen att det kan vara en ersättare till Kane. En naturlig sådan, en rental liksom. Men det blev alltså Florida, och det här har ju Dale Tallon sagt att så fort han läste för ett antal veckor sedan att, ja, 2 veckor sedan ungefär, att Jagr, när han fick frågor om det här med trade deadline, hur ser du på det, då kan du tänka dig att bli tradad, så här, och då har ju Jagr varit väldigt öppen med nu att ja, absolut, jag vet att det är bäst för både mig och Devils som jag blir tradad, för vi har våra slutspelschanser små och de kan få ganska bra utbyte för mig och jag får en chans att vinna Stanley Cup kanske, så att det är inget konstigt, har jag sagt. Och så fort deltagaren råkar se det här någonstans så ringde jag upp Lula Muriello och har ju själv deklarerat nu, och sen har ju förhandlingar pågått och det har varit ganska intensivt på slutet, och han hävdar ju deltagaren att andra rivaliserande lag kring slutspelsträcket, vi kan ju tänka oss då till exempel Boston, har hört sig för om Jagr. Och att priset blev ganska högt då. Ett andra val och ett tredje val var då.
Ja, precis.
Vilket ju är ganska dyrt för en 43-åring.
Men det låter inte som något som ett lag, ett andra lag som skulle vara angelägna om att få honom skulle helt backa inför det priset.
Ja, jag tycker för sig att ett andra val och ett tredje val är ganska högt pris alltså för en rental. Men för sig, Jagr är ju, dels så tror jag att Florida ser det här naturligtvis som en förstärkning och att de får väldigt mycket rutin till ett ungt lag, men också som en marknadsmässig lite PR-kupp lite grann, för att det är klart att det här höjer intresset för i marknaden, alltså få in en sån superstjärna som Jaromir Jagr i en arena som där har suttit 7-8 tusen per match, så det skapar ju ett buzz kring Florida i deras slutspelsrace, så att det är ju, på det viset så tror jag att han är extra värdefull för just Florida. Så att, men jag tycker det är ganska högt pris. Men, just därför har ju faktiskt Florida råd med det. För att de har ju en sån enormt djup pool av talanger. Så att,
ja, är det någon som har det så är det ju dem.
Så är det ju dem. Så att, de har råd att offra ett par draftval för att de har ju så mycket talanger. De har nästan problem för att de har så mycket talanger. Och det är just därför de också öppnar kunder. Skicka, de är ju liksom lite buyers och säljer samtidigt. De har ju alltså skickat iväg redan Sean Bergenheim. Och både Pierre LeBrun och Darren Drager snackar ju om att när som helst kommer Thomas Fleischmann att skickas iväg också. Är så pass villiga att släppa Fleischmann att de kommer att med största sannolikhet att behålla stora delar av hans lön också. Så att, ja. Det är lite intressant situation för Florida. Och anledningen till att Florida gör det här, att de är villiga att släppa sina restricted free agents, dels för att de inte kommer förlänga mer än nästa säsongen. De har inte lyckats så bra där. Men också för att de har så bra killar i AHL som kan komma upp, som de kan kalla upp och ge lika bra.
Hör du Youngblood? Ja. Vad fort du pratar.
Ja, men jag blir så när jag är exalterad.
Ja, verkligen.
Jag kan inte låta bli. Ja, förlåt. Men det kanske är, vi försöker hålla oss inom en så här rimlig tid också. Så det kanske är någon sån undermedveten grej jag får. Ja, men jag tror det blir bra. Jag tror definitivt att Florida har goda chanser att rubba Boston där. Jag kanske till och med tippar att de tar den plats.
Ja, det ser ljust ut. Jag är glad för Jagers skull också. Jag älskar Jager. Du tycker att han är en diva. Jag älskar honom. Och tycker det blir... Det är väldigt roligt för dem att få lämna det här jävla köldhåret som den här delen av världen har varit nu i 2 månader och fortfarande är. Och flytta ner till Fort Lauderdale. Det tror jag inte gör så ont i Jaromir.
Nej, det tror jag inte gör så ont. Och det ska jag säga att Florida, det är ganska stor skillnad i solsäkerhet mot Tampa. Så i alla fall är det min upplevelse. Så varje gång jag har varit i Fort Lauderdale-området så är det alltid så här 90 Fahrenheit och det är toksol. Liksom. Så kommer man till Tampa Bay och så regnar det och blixtrar lite grann.
Ja, men de heter ju Lightning av en anledning. Ja, det är Lightning Capital of
the World nästan. I alla fall of USA. Så att,
det är jämt värde där.
Ja, exakt. Ja, nej, men det så får vi se vad... Jag tror en sån som Marek Cidlicki är ganska en kille som det snackas väldigt lite om. Det kanske är dels för att han i New Jersey då, är en annan rent. Dels för att han är, framförallt har han sagt då, att han är inte så intresserad av att bli borttradad. Faktiskt, trots att han är till åren kommen. Men det är ju en right-fattad back som var jättevärdefull pick-up för New Jersey när de gick till final 2012. Då tradade de till sig honom från Minnesota. Och nu när det är en sån marknad, tunn backmarknad och många lag blir just högerfattade offensivt skickliga backar, så är ju Mark Sedlick ett ganska bra alternativ tycker jag.
Ja.
Jag tror han kan nog ryka också vare sig han vill eller inte faktiskt. Jag tror han för sig har en no-movement klausul på något sätt, men skulle han få chansen att bli contender någonstans, komma till contenderlag, så tror jag definitivt att han kan flyttas på här när som helst.
Det finns ju också en sån som, det pratas inte om så många svenskar, men en sån som Jakob Josefsson är en sån som kan åka med i en deal, är jag rädd.
Ja. Det är inte han har fått lite mer förtroende precis framför, ja, vi har ju varit inne på hur enorm skillnad det blir för Adam Larsson med sen coachbytet, men även Josefsson har väl fått lite mer förtroende nu. Men det känns som att visst, det är ju ofta så att det följer med lite prospects eller unga killar i såna här hotbox trader, men samtidigt känns det som att New Jersey som är så tunna förutom på backsidan då vad det gäller unga spelare överlag, så måste de ju hålla hårt i de väl har. Och snarare rikta in sig på att få bort sådana som Michael Ryder och Cidlicki och Havlat om det är möjligt.
Ja, Havlat vill nog bli tradad tror jag. Jag såg något här om dagen, de hade frågat det. Han visste inte om det var någon trade på gång. Jag ville bli tradad, då sa han inga kommentarer.
Ja, det säger ju att han gärna kan tänka sig att bli tradad till något.
Ja, jag tror inte det är någon lång kö.
Nej, det är ju tyvärr inte det. Eller tyvärr ska jag inte säga. Men, han har ju dessutom både bänkad och skadad den här säsongen. Så att det är inte mycket att förstärka med. Jo. Även om Lamoriello hävdar då att ja, men vi har en bra ersättare till Jagger. För nu plockar vi bara in Havlat här. Så att det blir perfekt.
Ja. Men du, vi ska ju prata om en trade också. Då, som när vi såg den... till allmän chock över hela hockeyvärlden indikerar att nu vad som helst kan ju hända om det här händer. Och det var ju då, jag själv satt jag på pressläktaren på Garden inför den här Arizona-matchen. Och så gick det som ett sus genom hela pressläktaren. Det var innan matchen skulle börja. Och man hörde bara, what the fuck? och från de frommaste delarna av pressläktaren så var det såna förbryllade svordomar. Och det var ju då att Toronto hade lyckats trada bort David Clarkson och hans monströsa, vedervärdiga kontrakt till Columbus i utbyte mot Nathan Horton, den skadade.
Ja, jag håller med.
Och till och med såg det helt galet. Man skrek ju bara, vad fan gör Columbus? Vad har de blivit galna? Men det fanns ju en liten poäng i det där som du kan förklara nu.
Ja, jag kan göra. För att spontant så håller jag med dig. Då känner man ju så här, alltså det, jag tror jag skickar massa frågetecken till dig, eller så var det du som gjorde det. Ja. Det var versaler och grejer. Och vi förstod ingenting. Men visst, alltså Columbus är ju ett lag som inte har inte till närmelsevis samma ekonomi som Toronto, som ju badar i pengar. Columbus måste hålla hårt i sina stålar, lite grann som Carolina situation tidigare. Det är ju nämligen så att Hortons kontrakt var ju inte försäkrat.
Det är oklart om han någonsin kommer att spela igen.
Han har en fruktansvärd ryggskada och snackade ju tidigare under säsongen om att han knappt kunde gå upp ur sängen på morgonen och att det störde hans vardag något enormt. Så att han överhuvudtaget ska kunna spela hockey igen, det känns fullständigt orimligt. Men han kan ju samtidigt inte sluta då, för att han har ju, då upphör hans kontrakt att gälla. Så han kommer ju likt Chris Pronger till exempel att inom situationstecken fortsätta karriären.
Ja.
Så länge kontraktet pågår, och det är ett antal år till. Men i och med att kontraktet var oförsäkrat så måste Columbus fortfarande betala hela den här stora capiten på drygt 5 miljoner, vad det nu var. Ungefär motsvarande var Clarkson fick i Toronto. Och Clarkson spelade... var ju
naturligt... Det var 26 miljoner något kvar på Hortons kontrakt.
Exakt, och det är ju... Ja, för rent ekonomiskt är ju inte det här så stora pengar för Toronto som är ju det klart rikaste laget i NHL. Trots att de har haft så svagt med framgångar så är det en sån enorm marknad så att pengar är ju minsta problemet.
Om du lugnar lite.
Ja.
Ja, de har råd att utan problem sätta Horton på långskadelistan och betala hans lön och samtidigt bli av med den här hemska cap-hitten som då Clarkson utgjorde. De skaffar sig utrymme under taket helt enkelt.
Precis.
Medan då Columbus får ju det kontraktet, men de får också en spelare åtminstone som kan spela.
Exakt.
Men jag hävdar ju fortfarande att jag om Clarkson inte tänker vara bättre än han har varit i Toronto, då undrar jag om det kommer kännas lika betungande att ha en frisk Clarkson som en skadad Horton.
Ja, jag såg att du skrev det i bloggen här. Och det kan mycket väl bli så att han är lika dålig, för att när han blev värvad av Toronto för den enorma summan som ju var naturligtvis överbetald redan då, det sa ju alla då att oj vilket kontrakt de slösade på Clarkson. Men då hade han ändå ganska stark säsong bakom sig i New Jersey, och dessförinnan det här året som vi redan nämnt, när de gick till Stanley Cup 2012, så gjorde han 30 mål och han var en förgrundsfigur i slutspelet. Och Clarkson hade ju ganska hög status då. Det är ändå 3 år sedan bara. Men vi har ju sett många spelare senaste åren som 2012 var fantastiska spelare. Till exempel Mike Richards var ju en fantastisk spelare då. Ryan Malone var en bra spelare då. Danny Heatley var en okej spelare då. Brandon Morrow var en spelare som Pittsburgh offrade mycket för att ta till sig. Tomo Ruto var en bättre spelare då. Så det är många killar i den här åldern som har tappat väldigt mycket. Så det är inte säkert att Clarkson är så mycket bättre än vad han har visat i Toronto.
Jo. Nej, nu sa ju Jarmo Kekkiläinen och den finländske general managern i Columbus att Clarkson är han spelar vår typ av hockey, men det är bara trams, det är bara något de behöver säga. De behöver av ekonomiska skäl göra den här dealen. Men, och för Toronto är det ju helt underbart. Det var ju Nonis, deras GM som begick det här misstaget, och nu har han korrigerat det själv. Kanske räddas ett jobb där.
Det kan vara, för Torontos del så är det en helt magiskt bra deal. För nu, det är ju enormt viktig löneuttagsutrymme som de får. Och som i all sannolikhet kommer fyllas upp med något annat. Och förhoppningsvis är deras del mycket bättre. Om Nunes nu lyckas lösa det.
Ja.
Men,
jag läste en intervju med Clarkson nu innan du ringde upp här. Höjdpunkten i Toronto var dagen när han signerade kontraktet. Och det var också en av de få.
Ja, exakt. Ja, precis. Han är född i Toronto och hans farsa var helt lyrisk när han skulle spela för sitt gamla favoritlag naturligtvis. Men det var just, då, efter det så var det bara utför. Han började ju med att vara avstängd de första 10 matcherna eftersom han på första gång hoppade in och började slåss från båset, vilket ju är strängt förbjudet. Så att det var ju från början, från dag 2 till sista dagen här, så var det katastrof.
Men eftersom det nu alltid är som det är i Toronto, alltid kaos och alltid blir fel, så skulle du inte förvåna mig om, som din och min favorit på Twitter där, Niklas Wiberg, skrev, det skulle inte förvåna alls om hårt om du blir bra i ryggen och kan spela, men är fruktansvärt dålig.
Ja, just det. Ja, det är ju
högst... De får lov att dras med ett likadant kontrakt igen.
Det känns som att i Torontos fall så är det ju högst tänkbart.
Ja, det får man lov att säga om Toronto.
Men en sak jag vill säga bara om Clarksons kontrakt också, som det är ju det här med att folk kan ju undra så här, varför köpte de inte ut han bara då? Tidigare, för att det var ju snack om det, varför köpte man inte ut Clarkson? Och när CapGeek-sidan fanns så hade de en lista så här, de hade ju en buyout calculator, och då var ju Clarkson nummer 1 på den. Han var den som mest folk testade att se vad skulle hända om vi köpte ut Dave Clarkson. Men hans kontrakt var ju uppbyggt på ett helt bizarrt sätt jämfört med hur många andra är. 75% av hans totala lön var signing on bonus. Och det går inte att köpa ut signing on bonus. Så att, skulle man köpa ut honom, vilket skulle vara möjligt då naturligtvis, så skulle fortfarande en enorm summa räknas mot lönetaket. Och därför skulle det vara totalt ovärt att köpa ut honom för Toronto. Så att det här var ju, att de lyckades lösa det på det här sättet istället, var ju guld värt för dem.
Ja. Det är bara. Ja. Ja, det var i alla fall, det sjöng till i så det bara... Man smällde i klockan när det hände.
Ja, det var, det hade jag inte trott.
Nej, inte. Men du, man funderar ju nu bara då, det har hänt så otroligt mycket här de senaste 2 veckorna. Det är inte mycket kvar till på måndag när det är trade deadline.
Nej, det är det inte. Men jag vill, ja, okej, ska vi, ja, alltså det är ändå lite intressanta situationer. Och det kan bli spelare som, jag har varit inne på det tidigare i förra podden, att jag tror att det kan bli trader av spelare som nödvändigtvis inte är unrestricted free agents utan som är bra.
Nej, precis. Det tror jag också.
Och det, ska vi ta det intressanta kring vad som har hänt med Patrick Kane då?
För att, ja, det måste vi nämna, och så kan vi komma in på rundstrecket i väst sen också.
Precis. Och så borde vi kanske nämna lite grann också, det har ju varit andra stora trader som André Sekera senaste dagen också. Vad det kan innebära för till exempel Los Angeles Kings. Men ska vi ta Patrick Kane?
Vi kommer in på det nu när vi pratar om väst. Men vi börjar med Kane.
Ja.
Och ja, det var ju, det är ju väldigt bedrövligt tycker jag, rent kvalitetsmässigt och underhållningsmässigt för hela NHL, är att då Patrick Kane skadades mot Florida. Fick en crosskänning som i och för sig inte var så ful, men han snubblade samtidigt och brakade in med axeln i sargen och bröt nyckelbenet, tvingas till operation och blir borta i 12 veckor. Om 12 veckor, det är vid slutet av maj. Så enda chansen till att Patrick Kane, Showtime, den största artisten vi har, spela hockey igen den här säsongen, är att Chicago går till ny konferensfinal. Utan honom alltså.
Ja, precis.
Och jag vet inte. Innan dess så hade ju Bowman där, deras GM, sagt att de nog inte kommer vara särskilt aktiva på trademarknaden, men att de nu absolut måste vara det. Och en trade ska vara nära förestående, var det senaste budet under torsdagskvällen.
Precis, Chris Kuch på Chicago Tribune.
Om man nu vill uttala det så.
Ja, man kan uttala det på ett mycket mer vulgärt sätt också.
Du skulle se vad mitt rättstavningsprogram hela tiden vill ändra hans namn. Han stavar alltså K-U-C.
Ja, precis. Och vi vill inte få någon sån här...
Det här är fantasi själv.
Precis. Och skulle vi tappa det lite grann nu, så skulle vi få en sån här explicit mark bredvid våran podd. Och det vill inte ha.
Jo, det vill jag
ha. Det kanske vill ha. Ja, då, ja. Ja, vi tar lite lugnt här. Men... i alla fall, ja, precis. Till att börja, det som du säger, så håller jag med om att det är ju ett slag för hela NHL. För att det här var ju, Patrick Kane hade ju enormt stora chanser att bli den första amerikanska skytteliga eller poängliga vinnare i NHL:s grundserie.
Ja, han har ju en fantastisk säsong också, som Jonathan Taves sa i första kommentar. Men den säsongen han har, it breaks his heart. Såklart.
Ja. Och när du säger showtime, då får jag ju alltså det finns ju massa minnen man skulle kunna få upp gärna, för han har ju avgjort så mycket viktiga matcher i sin ganska korta karriär. Men inte minst förra säsongen då, var det mot vilken serie var det? Kan det vara mot Minnesota eller mot Los Angeles som han i en match? Ja, när han när coachen Quenneville, de har ett prekärt läge och Quenneville går och tappar lite på hans på Kanes liksom axel, att nu är det showtime liksom. Nu måste du kliva in fram här. Nu måste du leverera igen. Och i nästa bytet går Kane och gör avgörande mål och så vinner.
Fantastiskt snyggt. Och han åker omkring och skriker showtime. Ah, man ser att han skriker showtime, showtime.
Precis.
När han jublar.
Ja. Ja, det var ju helt osannolikt. Eller det är liksom så för bra för att vara sant nästan. Men det händer ju om och igen när det gäller Patrick Kane.
Ja, men det har vi pratat om förut. Att Niklas Hjalmarsson har berättat att man vet när det är som skarpast lägen i matchen. För då börjar man höra Kane hela tiden. Han är den typ av spelare som när det är som svettigast och mest dramatiskt, då vill han alltid ha pucken. När man kan tänka sig att mindre mentalt starka människor snarare försöker gömma sig. Ja. Så är han, det är då han blir som allra ivrigast.
Exakt, och det är ju en helt ovärderlig egenskap, så det är ju helt fullständigt omöjligt för Chicago att ersätta honom nu fram till att...
Ja, han är, alltså rent, om man tänker sig enskilda spelare, så är han oersättlig, det finns ingen annan.
Nej. Nej, precis, så att... Men, ja, vad ska vi...
Men de ska göra något ändå för att kompensera det här, och vad... De började med att ta upp den unge finländske talang som ska bli nästa Patrick Kane, eller hur?
Ja, alltså Toivo Terveinen.
Ja, han började med att göra mål direkt i första matchen utan Kane.
Precis, de svarar ju upp mot Kane fiaskot, eller Kane mardrömmen här, och dessutom det faktum att det var massa märkliga rykten om att det skulle pågått slagsmål i omklädningsrummet och sånt där.
Ja.
Som ju de själva förnekat och som verkar vara ganska lösgrundat, men de svarade upp mot det genom att vinna med 3-0 borta mot Florida i en viktig match. Och Terveinen...
Det är helt säger jag.
Vad sa du?
Det förnekas ju alltid. Det förnekades att Fredrik Ljungberg och Olof Mellberg hade slagit i Japan också, fast hela församlade svenska pressen stod och tittade på det.
Ja, det är sant. Ja. Det kan ju ha pågått med grejer.
Det behöver inte nödvändigtvis vara något negativt, säger jag.
Nej, det behöver nödvändigtvis inte.
Temperament i laget.
Nej. De har ju killar som är... Vi såg i Winter Classic-serien där som kan bli lite buttra. Typ en sån som Patrick Sharp. Liksom. Han verkar inte vara så här jättetrevlig att ha att göra med efter en dålig träning direkt. Liksom. Eller vår vän där som blev utskälld hela tiden, Bickle.
Eller Crawford.
Eller Crawford inte minst. Då. Nej.
Eller försöker gå fram till Hjalmarsson när det har gått dåligt. När han är på dåligt humör. Då är han en riktig smålänning.
Ja, nej. Ja, precis. Du ser det. Ja.
Som sagt, det är inget negativt nödvändigtvis det där.
Nej. Men,
vad tror de kommer att göra? Det pratas ju också om då Vermette. Han är ju ingen ersättare direkt för Kane, tycker jag. Men det kanske är en bredd de får förlita sig på mer nu då.
De får förlita sig på en bredd. Jag tror att Vermette skulle göra ganska bra. De har ju faktiskt löneutrymme då, i och med Kane skada, att göra en ganska stor värvning, för att det är ju så att även om Kane kommer tillbaka till slutspelet, så har ju inte lönetagssystemet någon roll då. Det upphör ju att gälla när grundserien tar slut, för att spelarna får ingen lön i slutspelet. Så att då spelar inte den roll. Så att just nu så har ju löns stora kontrakt försvunnit, eftersom han är på långt här injury reserve, och de kan ta in en sån som Vermette till exempel. Så att visst, Vermette är ju en, har ju seglat upp som en stor favorit att hamna i Chicago. Det har nämnts, alltså Drager och de här gänget, McKenzie har ju nämnt Glenn Cross också, Curtis Glenn Cross, som ju med sannolikhet kommer tradas. Det är ju inte heller någon klassspelare, men som skulle öka på deras bread. Och sen så såg jag, apropå Chris Kutch, så han spottade ju sig på Twitter. Han har ju ganska högt anseende då. Jag blev ganska förvånad när han sa att names of players in the likes of Jeff Skinner and Mike Camilleri are the Chicago Blackhawks looking at.
Jag skulle just säga det. Chicago är ett sånt lag som definitivt skulle kunna röra om i det här igenom och kanske med tillräckligt intressanta byten då kunna locka till sig spelare som inte det har talats om. Vi sa ju just det själv, att det kan komma och spelare som inte är nödvändigtvis free agents kommande säsong kan också börja röra på sig.
Ja, precis. För att jag tror, alltså det är verkligen så som du säger. Du blir ju kränkt nästan när Vermette hyllar så här mycket som man gör. För det är en sån otroligt tunn UFA-marknad. Och grejen är ju att general managers, de är ju smarta. De är inte dumma. Så de går inte på den här Toronto-mediernas enorma hype kring alla de här spelarna. Så de fattar ju att det här kanske inte är så bra spelare som förstärker oss. Så att de måste ju börja titta på andra lösningar om de vill gå för det den här säsongen. Så att därför är det inte alls omöjligt att det händer ganska stora grejer bakom kulisserna. Och
det innebär, tror jag, att nu kan även... man trodde ju att Chicago vill inte röra några roster players, men jag tror att det är så som Johnny och Doja nu kan vara i spel.
Ja, det är inte omöjligt. Samtidigt så har det ju varit snack om att de varit med i jakter på backar, så att de vill förstärka den sidan ytterligare. Då skulle ju Johnny och Doja vara ett tapp. Men om det samtidigt kan innebära att de kan locka till sig en typ av Kane-ersättare, så kanske de får börja prioritera om lite grann.
Ja, precis. Det är det jag menar. Jag tror inte att de egentligen, under normala omständigheter, hade de inte velat det. Men det känns som lite all bets are off.
Ja. Ja, sen så var det intressant på Hockey Sverige, som jag tror för Bodin skrev. Han hade ju fått uppgifter om att Dennis Rasmussen och Claes Dahlbäck nere i AHL-laget hade plockats av från träningen, eller inte ens fått träna nu i dagarna här, för att, och det kan man ju spekulera varför, men att det ska bero på då att de är spelare som Chicago kan tänka sig att trada för att få in något bra, och att de vill inte riskera att de skadar sig och sånt där. Så att de är scratchade just nu för att Chicago ska ha möjligheter på marknaden. Och vi, som coach skrev där, att Bowman gick runt på pressläktaren med ena näven en stor popcornskål och andra näven telefonen hela matchen. Han sa ju själv då också att a trade is pretty close. Sa ju alltså Bowman själv då. Så att, det kommer hända saker. Ganska stora saker. Där. Så är det.
Ja.
Du, apropå Kane. Nu, vi ska ju prata väst om, men jag vill bara nämna snabbt då. För att det här öppnar ju upp för Bäckström att kunna vinna poängligan.
Ja, det gör det. Förstås.
Tror att han gör det.
Han är, ja, vi får allt se. Det är ju ganska jämnt i den ligan också.
Verkligen.
Det är flera. Voracek är på 64 poäng, Bäckström 64, Kane då, som nu inte kommer vara med också på 60. Men sen följer de ju bara, det skiljer väldigt två poäng. Så inte vet jag. Men det har ju öppnat, vi kan säga det har öppnat för de andra i toppen av poängligan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså, när vi tänkte spela in i onsdags och jag snackade om att nu måste vi snacka Bäckström verkligen här, då hade han gjort massa poäng i rad här. Nu har han gått poänglös bara för det, två raka matcher. Du var ju
ja,
på
men vi ska hoppa dit direkt. Vi håller på fortfarande med väst, säger jag.
Ja.
Det blir rörligt det här.
Vi hoppar hit och dit här.
Ja, verkligen.
Men du blir kränkt. Oss,
ja, nu blir jag kränkt igen.
Ja.
Fan, det är kränkt. Ja, men Chicago... hade vi där. Ja, nu får vi se vad som händer. Om vi ser på längre perspektiv och vad som än händer nu på innan måndag, tror de kommer att gå till så långt så att vi får se Patrick Kane?
Ja, det är ju väldigt tufft där, för att vi vet ju vilka lag de först och främst måste de kommer ju med stor sannolikhet att få möta St. Louis då i första omgången.
Ja.
St. Louis som ju faktiskt ser ännu starkare ut nu än förra året. Jo, det tycker jag ändå. Ja. Men Chicago har ju historiskt haft lätt med dem. Men då med Patrick Kane i laget. Så att det bara det blir ju svårare än tidigare, tror jag. Eller det blir mycket svårare nu utan Kane. Och ett St. Louis som dessutom är bättre. Så att det är inte, det, jag skulle nästan säga 51-49 till St. Louis för en gångs skull.
Ja.
Och sen har vi ju Nashville där också. Så.
Prognosen har blivit sämre för Chicago. Så är det.
Precis. Så att, och i en konferensfinal då. Ja, det är många steg där. Jag tror det är så otroligt många bra lag. Nashville, vi har... Ja, det är, på andra sidan har vi Anaheim och Los Angeles och så vidare. Så att det, nej, jag tror att... nu blir det intressant att se vilken magnitud, liksom, alltså hur stor trade de lyckas få igenom. Mm. Och hur snabbt Kane kommer tillbaka. Men som det ser ut med det här laget i alla fall som de har just nu. Trots en stark respons här mot Florida, vilket kanske inte säger så mycket, så tror jag att nej, jag tror inte att de tar sig förbi St. Louis. Och inte Nashville heller.
Nej, det ser man. Ja, kring strecket har ju dina små favoriter Minnesota tagits över strecket igen. Efter en lång resa och ser väldigt starka ut igen.
Ja, vilken push de gjorde. De har gjort.
Medan Dallas nästan känns borta. Ja. San Jose sladdar ju betänkligt. Ja. Otroligt förlust mot Detroit på torsdagskvällen. När de hade ledning med 1-0 och 2-1. Och så gör Detroit en suverän tredje period, kvitterar och avgör när det är drygt en minut kvar. Och har man sett San Jose under den här Stadium Series-dokumentären så har man förstått att det är fruktansvärt frustrerat och deppigt i det laget.
Ja.
Det ser inte något lysande ut för Charles.
Nej, verkligen inte. Jag tycker att det återigen blir uppenbart att Antiniemi där, det räcker inte. Han lyckas inte kompensera misstagen som de begår defensivt och systemet som inte riktigt sitter där längre. Jag tror inte det håller liksom inte för att de ska få någon kontinuitet på det.
Nej, det kan bli mycket svårt det här att ta sig till slutspel. För de här andra lagen är väldigt bra nu. Los Angeles, vad ska man säga om Los Angeles? De fick Senators klippte då helt oväntat av deras segerskit, men den var 8 matcher lång. Så återser, vi ser, ja, det var vi inne på redan förra veckan, vi ser de här, när de är börja ta det här på allvar, då är de jävligt svårslagna.
Ja.
Vancouver tycker jag känns lite upp och ner.
Ja, de blandar och ger, men det är helt korrekt.
De ligger på andra plats i Pacific nu, men lyckas få stryk mot Buffalo. Var det?
Ja, just det, 6-3.
Framstår ju som otroligt onödigt för att sitta på.
Ja.
Intressant där är ju nu att de har ett helt svenskt målvaktspar för lång tid framöver. Eftersom Miller är skadad så har ju Markström blivit upplockad. Så det är Läck och Markström som delar på ansvaret med gamla Brynäs-kompisar. Det är lite speciellt.
Ja, det är speciellt. Precis, de var målvaktspar i Brynäs 2010-11 när det var. Eller om det var tidigare. Ja, det är väl...
Markan kommer få chansen nu. Som Eddison, jag pratade med honom om det. Jag tror Vancouver lärde sig förra säsongen. Jag tror jag spelade 19 matcher i rad. Det var ett sliten.
Ja, exakt. De avslutade förra säsongen med samma målvaktspar.
Ja,
när de hade trädat bort långt.
Jag inte spelade nästan någonting.
Ja, exakt. Och så var det verkligen så att då hade ju... Då följde ju liksom Vancouvers kollektiva försvarsspel igenom och även offensivt totalt under Tortorella där sista halvan. Så att det var ju inte så lätt för vilken målvakt som helst att spika igen. Så att, men det blir intressant att se. Framförallt blir... Ja, Lex ska ju naturligtvis bli jätteintressant att se också hur han klarar det här. Och han har gjort ett antal matcher rätt bra. Han började lite halvsvajigt, för i början av säsongen tyckte jag att det var helt öppet vem som skulle vara första keeper mellan Miller och Läck, trots att lönetaksträffen talar väldigt mycket för Miller och det faktum att de skrev ett sånt kontrakt med honom. Men då tyckte jag ändå att Läck var väldigt spännande, men så har ju Miller varit väldigt, väldigt bra. Men Markström har ju varit väldigt, väldigt bra han också i AHL. Och nu känns det som att han får en chans till här att etablera sig, eller liksom kunna visa upp sig i NHL och visa att han håller på den här nivån.
Ja, så att, ja, roligt för
honom. Jag är nästan mer spänd på honom faktiskt i det här läget.
Det är en gammal Brynäs här också.
Ja, visst.
Ska vi kanske avslöja för publiken.
Ja, så att,
Jonathan Ekliv håller på Brynäs, fast han kommer från Örby utanför Stockholm. Det är mycket skumt det hela.
Och det gör ju... Det är inte populärt i ditt läge.
Nej, jag tycker Winnipeg fortsätter imponera.
Ja, faktiskt. Det gör de alltså, trots att de också har... Mycket skador så här, som har förstört lite för dem när de har tradat, trade och bread, vad jag snackar om. Men Nej, en sån som Stafford råkade gå sönder, nu har han för sig tillbaka, och Wheeler har gått sönder och Perreault är borta resten av grundserien. Så förstörde ju lite när de såg så pass breda ut efter den här traden med Buffalo. Men det är som du säger, de fortsätter att göra bra, och framförallt så är det kul för dem att de har en målvaktssida som hjälper dem på ett bra sätt nu för tiden med Michael Hutchinson i spetsarna.
Ja, de pressade St. Louis i en riktigt hård match här i torsdags också, som avgjordes på straffar till slut och vann St. Louis. Det var en riktigt hård, intensiv slutspelsmatch-artad historia. Ja. De såg riktigt starka ut, så jag tror att Winnipeg går till slutspel för första gången. För första gången sedan Atlanta i då var 27
var det. Svep, då ja. Rangers var så.
Precis. Ja, däremot Dallas är också, till att börja med Calgary har sladdat lite också. Jag såg ju dem här förra veckan och i början av den här veckan. Och det var den tråkigaste matchen på hela säsongen. Och man, fy fan vad tråkigt det.
Ja, precis. Den där 1-0-matchen man.
Precis. Ja, det var en fruktansvärt. Man blir påminn om när hockey är tråkigt, då kan det vara in i helvete.
Det enda som var roligt, det var ju att Kari Rämne gjorde en räddning där som kommer visas.
Ja, en klassisk räddning, men sen hände det inget mer.
Nej.
Vi får se, de har ändå sin karaktär och så, men nu är de utanför slutspelet.
De har tyvärr halkat ut lite där, och de är ju inte, trots att de är, vi ser ett lag som Minnesota som plockar in Bergenheim där och lag som ligger lite på gränsen har förstärkt nu. Det gjorde ju Dallas tidigare med Jonas Enroth. Det var ju kanske en ränta där för att verkligen vinna det här slutspelsracet. Men Calgary känns det tvärtom att om det kommer hända någonting där så är ju att de snarare släpper då Curtis Glencross.
Han ser ut som en sån som försvinner.
Precis, och de kommer förmodligen inte ta in någon annan, utan de förlitar sig på sitt unga garde som har tagit över där med Sean Monahan som första center. De har Mikael Backlund och Johnny Gaudreau inte minst då naturligtvis.
Ja, jag tror att de är ställda inför en lite ny situation nu. Det har varit lättare för dem när det har gått bra och de har legat på slutspel och de har försvarat dem. Nu handlar det mer om att slita i det här lite motlut. Och då tror jag det kan tära på såna här unga spelare som de har, ett så ungt lag.
Ja, jag tror inte, nu är man ju snabb att döma ut stackars Calvi som vi har gjort lite grann hela säsongen, även om jag hyllar dem mycket också. Så, i slutändan så har man ju svårt att de ska kunna bräcka Minnesota till exempel, eller Winnipeg om den där platsen, eller Vancouver. Eller, man kanske nästan, ja, kanske håller dem före San Jose i alla fall.
Ja, så illa har vi inte. Men sen har vi Dallas och Colorado känns väldigt långt efter nu också.
Precis, det är alltså, vad blir det? 8 poäng.
Ja. Konstigt med Dallas, de är så jävla bra ibland, men extremt ojämna. Och det är för tunt i defensiven. Tyvärr har det inte börjat något jättebra för Enroth.
Nej, och de har ju problem med bredden på backsidan och de har inte riktigt spetsen heller. Det är ju Klingberg som är en extremt bra offensiv back som har varit en jättesensation där, men sen är det lite tunt. Och det är som du säger, det är lite svängdörrar i deras spel, både framåt och bakåt.
Ja,
och sen så är det naturligtvis, även om Jamie Benn har klivit fram på ett fantastiskt sätt de sista månaden, så är det ju ett jättehårt slag att Tyler Seguin är borta. Så att, ja, det kommer inte räcka.
De kan också bli sellers här nu på måndag.
Ja, det var ju lite intressant. För att,
de
vad sa du?
Cole.
Ja, precis. Exakt. Eric Cole har det varit trade rykten på nu att de ska en unrestricted free agent som verkar ganska stort intresse kring.
Ja.
Så att Colorado som är på samma poäng och lika många matcher spelade känns ju också lite avhängda nu. Och när man ser deras matcher så där är det inte svängdörrar på samma sätt, men de klarar inte av att föra matcher helt enkelt.
Nej.
Trots den här fantastiska offensiven. Och där kan det också försvinna spelare.
Patrick Roy-eran här har drabbats av en what? En sophomore?
Ja, snyggt.
Ja. Sen behöver vi inte gå in så mycket på Arizona, men vilket ras det är. De 8:e raka förlusten här mot Rangers, om man såg efter. Det är ingen rolig stämning i laget.
Nej,
det blir en depression när det går så dåligt. Och liksom golvet har gått ur den här åringen. De är bara en poäng för Edmonton. De kan komma sist i västen. Ja. Det känns ju så.
1-9-0 på senaste 10 matcherna.
Det är inte kul.
Nej, och det är enormt stora förluster de åkt på också sista tiden. Alltså sådana här viktiga förnedringar. Så att, nej, precis som du nämnde, golvet total ur.
Ja. Och, men nu ska jag plötsligt kasta in en brandfackla här som jag glömde att nämna förut. Och det är ju inget som är aktuellt nu till trade deadline, men i sommar. Islanders har ju tydligen erbjudit Johnny Boychuk, den stora sensationen som har varit lagets stora lyft. De skrev ett 7-årskontrakt med Nick Leddy, den andra backen de lyckades trada till sig innan säsongen började. Han har skrivit på ett 7-årskontrakt.
5,5 tror jag var i capit.
Men Johnny Boychuk har erbjudits det största kontraktet av dem alla och tackar nej.
Ja, det har jag missat faktiskt. Ja.
Ja, det är mest rykten än så. Men så vitt jag förstår är det så. Han ville inte skriva på ett likadant kontrakt. Fast då ännu bättre. Och det indikerar ju att han som UFA då kommer att bli tillgänglig i sommar. Och då kan vi snacka om att det blir en back som är eftertraktad på marknaden.
Ja, verkligen. För Boychuk, jag tyckte visst, för han har, fram till han kom till Islanders nu så har han fått spela andra, tredje, nästan fjärde fjol i Boston.
Ja.
Och liksom tidigare i sin karriär. Så att han har inte känt som en... alltså, man har inte riktigt vetat vad han går för som en riktig stjärnback. Men han har ju en enorm... Han och Leddy, men framförallt Boychuk, har ju en enorm stor del i att New York Islanders har gått så otroligt bra den här säsongen. Så att han har ju verkligen visat upp att han är en back man verkligen kan hålla handen och som man kan ha som första back. Och då förtjänar han ju enormt stora pengar.
Johnny Boom.
Ja.
Vilket jag tycker att de ska spela John Lee Hookers Boom Boom när han är på isen. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down.
du vet ju vad som händer när du gör sånt där. Du bjuder boom, på material.
Ja, det går så. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Ja, förlåt.
Bra.
Jag fick Victor någonting att jobba med.
Exakt. Jag vill inte störa det.
Men eller hur? Visst kommer han om han blir free agent i sommar. Och väldigt tråkigt att föra nu i så fall att ännu en gång, trots att de har lyft sig och blivit som sensation, fortfarande då skulle ha svårt att behålla den sortens spelare. Lite Vanek-situation nästan.
Exakt, och då trodde man ändå att det skulle vara tvärtom nu den här sommaren när de ska flytta till Brooklyn. Då trodde man att det där kommer bli ett stort lyft för dem i liksom attraktionskraft.
Men man får förstå också, Johnny Boom Boom, att det känns väldigt intressant att se vad han kan få och vilka klubbar han kan hamna i.
Ja, precis. Exakt. Han kommer nästan kunna välja att bråka när en högerfattad, skicklig första back är tillgänglig på marknaden i sommar. Och så många topplag vill ha han och han vet att han kan få lika mycket pengar där som i Islanders kanske. Så att...
Ja, vilken huggsexa.
Ja. Ja, det blir ganska trevligt i backmarknaden. Och även Mike Green, som ju förmodligen Washington kommer behålla nu med trade deadline. Han blir spännande att se. Han är också tillgänglig i sommar då, förmodligen.
Ja. Detroit kommer nog gå efter Johnny Boom Boom rätt hårt i så fall. Ja. Tror inte.
Ja, det tror jag. Får vi se hur mycket lönetaket höjs också.
Ja, det är det. Ja. Du ville prata lite Beckis eller Washington också, var det inte så?
Ja, det vill jag vill ju bara spekulera då lite vi var ju inne lite på det. Du nämnde ju att det var ju så pass jämnt där i poängligan. Alltså, visst, de ligger på samma poäng nu. Voracek och Bäckström. 64 var. Men sen är det ju ett koppel av spelare som ligger strax över 60 eller strax under. Man blir ju... Naturligtvis så är det ju upplagt för sådana som Crosby och Malkin. Som ju faktiskt har samlat på sig 62 respektive 61 poäng. Och är hack i häl. Men har ganska mycket färre matcher spelade. Så att de har ju bäst poängsnitt. Så ska man gå efter det och de kan hålla sig skadefria så är det ju naturligt att kanske de slåss om det i slutändan. Men Bäckström...
Jag var nere i Washington dagen efter den här vedervärdiga Rangers-Calgary-matchen, så var jag åkte till Washington och såg Capitals Penguins, som var en otroligt mycket bättre match. Riktigt explosiv historia.
Det visar på motsatsen varför hockey är så roligt.
Precis. Ja, precis. Ja. Det var en riktigt playoff-match det. Där de ju också slåss om samma positioner i tabellen. Ja, och då var ju Pittsburgh bättre. De var hetare. Efter att ha fått stryk 3 raka matcher mot Washington så var de... Alltså det var ju otroligt dramatiskt så på slutet. Men... och då såg då såg man att ja, både Crosby och Malkin gjorde mål och känns som de var på väg att varva upp lite kanske. Ja. Medan, precis som du nämnde tidigare, så Bäckis lite kall och har inte gjort poäng på ett par matcher nu.
Nej, faktiskt, just i den här matchen jag såg att han hade en istid på drygt 24 minuter trots att det var 60 minuters match. Det var ingen övertid. 24 minuter på en forward, det är ju enormt mycket.
Ja, och ändå så vart han bortplockad besluten om jaga kvittering. Då tyckte nog trots att han hade varit för kall.
Ja.
Men svårt att ta sig in i zon. Men som helhet är det ju en succé den här säsongen. Och Ovechkin och Bäckström är ett radarpar av rang igen.
Guds nåde.
Ja.
Precis. Och så kanske...
det är mycket debatt om det där. Huruvida... Vi har ju haft Huselius i hockeystudion som har hävdat att Bäckis inte är så bra som siffrorna ser ut. För dels är det många andra assist och väldigt många poäng i powerplay. Och andra hävdar ju då att det är för att Ovechkin gör så mycket mål som han får så mycket på. Men jag har ett par saker att säga om det. Ja. Nummer ett, alla andra assist är inte skit. Liksom. Det blir, rätt ofta skulle jag vilja hävda att det är rätt viktiga andra assist.
Exakt, och det finns ju en anledning till att man räknar andra assist också.
Ja, annars... nummer två, powerplay är en ganska viktig del av spelet. Och nummer tre, jag tror att de kompletterar varandra, de här två. Jag tror att de är en perfect fit, Bäckström och Ovechkin. Ovechkin skulle göra mycket mer förmodligen med vem som helst, men kanske inte riktigt lika många utan en sån enastående playmaker.
Nej, det tror jag verkligen inte heller. Nej.
Och alla snipers skulle göra mycket mer med Bäckströms prisen. Jag hävdar det.
Ja, jag håller med. För det är en parallell man kan dra då, som vi har snackat lite tidigare om. Inte apropå Ovechkin, men i mitt lag där Tampa Bay så ser man ju på Stamkos att han har ju problem när han inte har någon radarpartner längre.
Ja, precis.
När han inte har sin St. Louis som levererar passningarna och han får göra mer av jobbet själv så gör han inte alls lika mycket poäng. Och han är ju inte med och slåss i poängliga toppen den här säsongen. Och han halkar efter Ovechkin i mål med ligan också.
Ja.
Så att Bäckström har stor del.
Dags att trada Stamkos.
Ja. Absolut inte. Absolut inte.
Kunde Tampa trada St. Louis förra året så kan vem som helst bli trader.
Säger som Havlat. Inga kommentarer.
Nej. Ja, precis. Ja, men min gissning är att Bäckis kommer fortsätta vara med i toppen av poängligan.
Ja, och det vore ju fantastiskt coolt om man skulle vinna, för det är ju någonting som väldigt få svenskar har lyckats med.
Ja, det var tre tidigare.
Ja. Forsberg, Sedinarna, det är de två. Ja. Båda Sedinbröderna.
Mm. Ja. Varje gång jag hävdar det så kommer Syrlian, är du säker på det? Har verkligen Daniel vunnit? Vad har du fått det ifrån? Men det var ju så. Vann, 2010 vann Henrik och 2011 vann Daniel.
Det är inte konstigt så.
Nej.
Ja. Du, vi kanske ska börja runda av snart.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är trevligt att sitta och prata med. Ja,
men vi kör lite till då, för vi har några mer. Alltså, vi har ju pratat redan om Los Angeles och så här, men ska vi bara de gjorde faktiskt, de trevde till sig. Förutom Vermette så har det varit snack om mycket om André Sekera. Vi har ju pratat om han i varenda podd i 5 veckor i rad.
Ja.
Och de gjorde ju till slut så nu att de, som Lombardi sa det, han ville ju belöna sina spelare efter den här fantastiska resurrection de har fått till när de har vunnit så mycket matcher, att nej, vi ska gå för den här säsongen också, ni har gjort det så bra så ni förtjänar en ärlig chans. Så att han offrar ju ett första runda val här och en prospect i form av Roland McKeon då för att få Sekera, ganska högt pris ändå, men ändå rimligt tycker jag.
Och de bilden där har varit behöver staga upp sin backuppsättning lite i och med att Voinov är borta. Och nu har de lite tunga skador där också, framförallt Martinez.
Ja, exakt. Och Martinez situation, först sa det att han var day-to-day efter den där hjärnskakningen som han drabbades mot just Tampa Bay. Men nu har ju rapporter kommit att han har fortfarande symptom och som är tär på honom lite grann. Och han har inte kommit längre än upp till cykeln i gymmet.
Nej.
Så mycket han kan träna än så länge, så det är ju inte så lovande faktiskt. Men Voinov, det är ändå lite intressant här, för att de har ju lönetagsproblem, så vi har Så sent som förra veckan när vi pratade Los Angeles så då hade Lombardo varit inne på det också. Att det är lite svårt att hantera den här situationen för att vi ligger ju tajt mot lönetaket. Och rent hypotetiskt så är det inte omöjligt att Voinov kommer tillbaka innan grundserien är över. När lönetaksystemet fortfarande gäller då de helt plötsligt får tillbaka de där 4 miljoner dollarna i räkningarna. Eller i räkningen liksom mot lönetaket. För att han ska ju ha... Jag har ju skjutit upp den här hans liksom förhandlingar eller förhör, åtal i rätten.
Rättegång
heter det. Ja. Så tack. Jag ska inte ha något att göra på krimrelationen här, det har ni. Men det kan, ja, skulle han frikännas då, vilket förmodligen sker någon gång i mitten av mars, om han skulle göra det, då är det ju upp till NHL om de ska häva avstängning eller inte. Och då kan han helt plötsligt Los Angeles ligga över lönetaket med nu när de har tagit in Sakera, så det är lite speciellt, men det var ju som Pierre LeBrun har varit inne på, som Dean LeBovin naturligtvis själv när han har fått fråga om det här, att det är så oklart den situationen, så de kan inte chansa på att gå in i slutspurten av säsongen utan att förstärka laget, för att det är ju inte alls otroligt att vara inne och bli dömd också naturligtvis.
Jag skulle just säga det mest tyder ju på att han blir dömd. Du har ju kanske sett bilderna.
Det är precis. Exakt. Ja, så att precis. Och det är, per automatik är det ju faktiskt inte så att om man frikänns eller om liksom rättegången skjuts upp eller om det blir nya svängare, så behöver ju inte NHL häva sin avstängning. Den är inte beroende av rättegången. Så att det bästa, Kings gjorde väl det bästa av situationen här, att ta in en riktigt bra förstärkning. För Sekera kommer naturligtvis att lyfta deras backuppsättning rejält. Det är ju en väldigt bra spelare.
Ja.
Det är lite intressant också. Det här är en riktigt kuriosa grej som jag tror ingen har tyckt var tillräckligt intressant för att nämna tidigare. Men det var ju faktiskt så att Sekera och Jamie McBain blev tradade mot varandra i Buffalo, Carolina. När Sekera kom till Carolina. Och nu spelar både McBain och Sekera i Los Angeles. Ja.
Och de skrev också ett nytt kontrakt med Kyle Clifford var det, va?
Ja, ett långt kontrakt.
Som har fått kritik för att många tycker att Lombardi är överdrivet lojal mot sina Stanley Cup-vinnare och att det kan leda till problem i framtiden.
Ja.
Han knyter upp för mycket lön.
Ja, det kan man ju hävda, för att så har det ju sett ut. Men jag tycker ändå att kontraktet med Clifford var viktigt, och när man har sett den här serien, tv-serien här om Kings och Sharks, och just i Cliffords fall så har ju han framstått som en extremt viktig kille i omklädningsrummet och en snubbe som alla ser upp till där, och en kille som verkligen har tagit sin roll som en enforcer i laget. Och ja. De hävdar att han har stor del i deras framgång. Så att en löntagsträff på 1,6 miljoner i många år framöver för en hyfsat ung kille som Clifford, som de har fostrat i organisationen, det känns ju rätt tycker jag.
Ja, det låter som du låter trovärdig på den punkten.
Ja, det var ju tur. Ja.
Los Angeles skulle jag vilja stöta på med var någon annan i västra konferensen i tidigare slutspel.
Nej, de känns starka nu. Och
just nu är det Vancouver som skulle möta dem, och det skulle ju inte gå bra.
Nej, det skulle gå väldigt tungt för Vancouver då.
Ja.
Så är det ju bara.
Ja.
Ja. Ska vi ta en vi tar någon trade till som har hänt. Vi får väl lämna då bara då att en annan kille som vi har tjatat om och som jag tror att du inte har så där jättehögt anseende kring, eftersom att det mesta av hans hyllningar beror på fantasy stats, så det är ju den här Daniel Winnick då, som till slut blev traden.
Ja.
Men det var ändå en bra pickup tycker jag av Pittsburgh.
Det var det nog, men han har ju inte varit någon succé i Toronto trots sina fina fantasy stats, eller hur?
Men Toronto som lag har ju varit en jätteflopp den här säsongen. Men Daniel Winnick har väl ändå varit han har väl gjort det bra ute efter förväntningarna. Ändå 25 poäng för en kille som spelar tredje, fjärde kedjan normalt sett. Och är ju versatile så att säga. Han kan ju spela på alla forwardspositioner, och han kan spela boxplay och powerplay. Och han är en laglig kille, och han avslutar ju på ett fantastiskt sätt i Toronto också, för att det är intressant om Daniel Winnick hade spelat i mitt Tampa Bay till exempel, och det hade gått trade-rykten om honom att laget kommer missa slutspel och han är en unrestricted free agent. Då hade ju på sin max Joe Smith, beatreporten, stått och tjabblat lite med han efter någon träning. Och så hade kanske någon lokal tv-station gjort någon intervju med han. Sådär. Men nu när han varit i Toronto, då har han konstant haft 14 reporter hängande över sig i 2 veckor i rad nu liksom. Som vi pratade efter varenda morning skate. Och han har ju hävdat då att han, det har ju gett han hintar om att det kan ju bli så att jag blir tradad nu, eftersom att alla frågar mig om detta. Och han har ju sagt då att jag trivs bra här i Toronto, men jag måste spela varenda match nu som att det är min sista, för att jag vill verkligen göra ett fint avsked till den här klubben som jag har trivts i. Hans sista match blev ju mot Winnipeg, ett lag som var intresserat av honom, och han gjorde ett Gordie Howe hattrick, han gjorde mål, assist och en fight, och sen så skickades han till Pittsburgh, så det var ju fint i alla fall.
Pittsburgh brukar ju vara bra på åtminstone under Ray Shearer-eran, och det ser ju så ut nu också i och med den här Perron-traden som har fallit väldigt väl ut. De brukar vara bra på att hitta rätt sorts pusselbitar den här tiden på. Och det är möjligt att Winnick kommer passa väldigt bra in där.
Ja, jag tror faktiskt...
I tredje kedjan.
Exakt. Jag tycker de känns ganska... Vi var inne på det förra veckan att... lite kritik om att deras bottom six var tunn, men det tycker jag nog inte, utan den ser ju, inte minst med den här traden, så ser den ju rätt bra ut. De har ju namn som Sutter, Winnick, Downey, Lapierre, Spalling, kanske Bo Bennett, Craig Adams. Det är ganska många alternativ, så, och det är bra för Pittsburgh.
Det blir spännande att se. Det känns som de är lite bortglömda relativt sett vad gäller slutspelsmöjligheterna. Det kan bli ett intressant år, för att möjligen att förväntningarna är lite mindre än vanligt, lägre än vanligt.
Ja, de precis, kryper lite under radarn, och de kanske har bredden i år också, som de inte haft nödvändigtvis tidigare. Ja, det blir intressant. Se vad deras unga backar kan prestera nu också, om de inte lyckas göra en trade.
Ja, de saknar ju Olli Määttä.
Ja, det är naturligtvis. Det är han var ju en riktig rookie-sensation där, och tyvärr så har han drabbats av...
Det ser inte så bra ut längre.
Nej, precis. Det är inte samma... En kille som har vunnit Stanley Cup där tidigare, och med Los Angeles också. Men som börjar bli till åren och trött och gammal, liksom, tappa speed och fart. Hänger inte med det.
Ja.
Så är det.
Som jag.
Som du. Ja, du håller ju uppe farten fortfarande.
Jo.
Kvaliteten, det är inte mycket särgjut, utan det är liksom det är dump and chase, dump and chase, full fart, mål, krysset. Ja, visst.
Jag tänkte med min skridskoåkning.
Ja, men du lever inte på skridskoåkningen, du lever på spelsinnet.
Tack och lov, herregud, du skulle väl sitta på fattighuset.
Just så.
Ja, hur du... Ja, nästa gång vi tar oss vid, då har trade deadline passerats.
Ja, precis. Exakt.
Då kommer det mycket att prata om.
Då kommer det finnas mycket att prata om. Det tror vi i alla fall, för att även om de här unrestricted free agent marknaden ser tunn ut, och det finns på det viset ser ut att bli ganska ganska tunn deadline dag, så tror vi ändå att det kan smälla till lite bomber då. Så det ska bli intressant att diskutera dessa nästa vecka.
Det ska vi. Och på måndag då ska vi väl nämna att då har vi full täckning på det här. Vi kommer att ha, vad ska vi kalla det? En standby-sändning. Där vi kommer att gå ut, alltså inte här i podcasten, men på tv. När det händer saker, eller hur?
Ja, precis. Det kommer inte vara live-tv på det viset att vi kör i sträck hela vägen fram till deadline. Utan vi kommer gå upp med livesändningar som kommer finnas tillgänglig att titta på kort i efterhand också. Så fort det händer någon lite större trade.
Ja.
Och vi kommer även ha en summerande del på slutet där vi summerar dagen. Så det kommer vara, och vi kommer ha text live, och du kommer blogga framförallt då. Hela kvällen. Ja. Och
men
du kommer på plats.
När det händer stora saker så ska jag väl vara med emellanåt på Skype då kanske.
Ja.
Direkt från Garden, där vi har morgonvärmning med Nashville och New Rangers. Och sen följer... hela trading deadline därifrån.
Exakt.
Det ska bli spännande att se om Rangers eller Predators klubbledningar kommer ut och hämtar killar på isen. För då brukar det betyda att de har blivit trainer. Eller inte får vara med alls på morgonen.
Nej. Och då har du...
Hagelin Det med. Då skulle jag, sjunga till.
Då skulle, och då är precis, då är du på första parkett där då. Superbevakning. Ja. Det är 10 senklass kan det bli.
Tränger in någon kanske under för en kommentar.
Ja, du ser. Precis. Ja, men det blir kort. Så att vi kör igång vid, någonstans vid 18-tiden tror jag. På måndag. Med, i alla fall med livebandet på allvar. Och sen kommer det dyka upp lite tv då. Och så stänger deadline, fönstret stänger klockan 9. Så kan du rassla in lite trader som blir offentliga först efteråt också. Så det blir en intressant måndagskväll som vi ser framåt.
Det gör vi.
Och så ska vi summera detta någon gång i nästa vecka då, helt enkelt. I nästa avsnitt. På podden.
Innan dess så ska du dra en 53.
Ja, det ska jag naturligtvis göra. Vi har nämnt hans namn i podden. Den självklara vinnaren tror jag. För att det är inget superpopulärt nummer 53. Det kanske som att det var någon jätteskräll här. Det är ju då Jeff Skinner.
Ja.
Som har 53. Han utmanas av Bo Horvat som kan bli en spännande kille i Vancouver. Som jag faktiskt gjort lite avtryck där redan den här säsongen. Och Casey Seacass som ju lyft fram som en av NHLs bästa fjärdecentra den här säsongen.
Bo Horvat som jag skrev för inte så länge sedan. Den svängigaste Bo sen Bosse Larsson ledde Nygan skulle jag vilja upprepa.
Ja, just det. Okay, ja.
Det minns ju du så väl.
Ja, jag kommer ihåg det med stor romantik. Jag har det. Ja, det kan jag påstå.
Ja, nej, men där har vi Skinner som du tror eventuellt kan vara hända någonting med på måndag.
Ja, i alla fall Chicago Tribune kille med det vulgära namnet tror att det finns en potential och då lyssnar man.
Kusen.
Exakt, kusen där. Så att, det blir vi får se. Det blir superintressant att se i alla fall. Men vi hörs allihopa förhoppningsvis på måndag, men i alla fall nästa vecka förhoppningsvis också.
Det gör vi absolut. Ha det så gott.
Och vi hade den här listan på dina lite icke-favoriter spelare som du inte ogillar. Det får bli en cliffhanger till kommande avsnitt.
Ja, någon gång tar vi den.
Den håller vi på. Precis. Ha det så gött allihopa. Vi hörs.
Hej, hej.
Hej, hej. I like it. 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 I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it. I love it. I want some more of it. I like it. I like it. I love it. I love it. I love it. I love it. I like it. I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it. I love it. I want some more of it. I like 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 it.